Det är så här att vi den här helgen har administrationsmöteshelg här i församlingen. Igår kväll var vi samlade till förhandlingsdelen. Och idag är vi samlade till gudstjänstdelen. Och det var några av er som inte hade möjlighet att vara med igår. Och jag ska bara snabbt återge det viktigaste vi sa igår. Och det var att vi i år har det bästa insamlingsresultatet på 10 år i församlingen. Det tycker jag är värt ett amen och ett halleluja. Ja. Väldigt, väldigt roligt. Ja, förra året självklart fallet, ja, precis. I år har vi inte riktigt hunnit upp dit än. Vi ska be en bön. Och sen så ska jag predika lite grann utifrån den texten som P.O. läste som inledning. Så ska du undervisa och förmana, säger Paulus till Timoteus. Och så kommer hela denna långa text. Vi ber. Herre Jesus, tack för att du är med oss här idag, den här förmiddagen. Tack för att du går med oss i allt det som är våra liv. Vi får lägga våra liv den här förmiddagen en gång till i dina händer. Vi ber heliga ande att du talar till oss idag. Att du låter oss höra det som vi behöver höra. Se de ord som jag har förberett och det jag har tänkt säga idag. Jag ber att du ska ta detta som är mitt eget och göra det till ditt. Det är bara du som kan göra det undret. Därför ber vi dig, Herre, om att göra just det undret. Välsigna oss alla som sitter med här och lyssnar. Amen. Det finns få saker som är så känsliga att tala om i vår kultur som pengar. Pengar har en tendens att skapa avundsjuka, spänningar och osämja. Alltid när man läser rapporter i dagstidningarna om skilsmässostatistik eller de främsta grälobjekten för oss svenskar så kommer pengar högt. Mycket högt upp på de här listorna, om inte allra högst upp. Och pengar har orsakat gräl också i många kristna sammanhang. Och därför är det ju en sån här helg av högsta vikt att ha ordning på ekonomin och att som församling ha ansvarsfulla, förtroendefulla och trosfyllda människor som ansvarar för och håller ordning på en församlingsekonomi. Jag skulle säga att vi som församling är rika just på det området. Det är ju så med pengar att också i de mest positiva av sammanhang så kan det ställa till det för oss. Och hur vi hanterar pengar i en församling är i allra högsta grad en andlig fråga. Man gör ju så ibland i vissa församlingar, alltså sådana distinktioner, att man skiljer mellan det andliga och det ekonomiska. Men är det någon gång som anden behöver leda oss, så är det ju just när vi tar ekonomiska beslut eller trosteg. Annars kan det gå hur illa som helst. För det finns ju församlingar, jag känner dem själv, i Sverige som helt slutat att tala om människors frälsning. Och istället börjat förvalta byggnader och fonder. Och vi som församling vill ju inte hamna där. Pengarna vi förvaltar, husen vi äger, förvaltar och äger vi för att människor i den här stan ska komma till tro. Och i samma stund som förvaltandet eller ägandet skymmer uppdraget så måste vi också göra oss av med det. Byggnaderna och pengarna, förvaltandet får aldrig gå före uppdraget. Och det är ju själva kallelsen till en kristen församling. För det kan bli profit av precis allting. Och det är just den slags problematik som Paulus behandlar i den här delen av sitt brev till Timoteus. Och det handlar om hur tron blir till en affärsverksamhet som ska löna sig. Man blir affärsman i Guds namn. Man predikar i det här sammanhanget för att tjäna pengar. Till namnet är det kristet det man gör, men till hjärtat är det någonting helt annat. Orden och handlingarna säger emot varann. För när drivkraften inte längre blir det inre tvånget som ni minns profeten Jeremia talar om. Han säger, men tänker jag, jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det i mitt bröst som brand är en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men jag förmår det inte, säger Jeremia. När denna inre drivkraft att predika evangelium byts ut mot en drivkraft som går ut på att betala sina räkningar, så går det väldigt lätt snett. Det riskerar att bli en spekulativ undervisning eller förkunnelse för att locka till sig människor. Och den som gör bäst reklam för sig själv är den som tjänar mest. Och när man sen då, som vi vet, vissa amerikanska förebilder reser jorden runt med privata jetplan som man har köpt in för offrade pengar, så har ju all rimlighetsgräns för länge sedan passerats. Det förstår vi själva. Men här är livet fullt av gråzoner. För visst ger religionen god lön, säger Paulus. Om. Och jag tänker att detta om är själva textens nyckel eller poäng. Det är nyckeln som låser upp hela textavsnittet så vi ska förstå vad Paulus faktiskt säger. Detta om. Visst ger religionen god lön om vi nöjer oss med det nödvändiga, säger Paulus. För det nödvändiga hjälper oss att få perspektiv på hela tillvaron. Innan jag ska fortsätta med en predikan så ska Emma sjunga en sång för oss som den stora svenska trubaduren Cornelius Vreeswijk gjorde omåttligt populär. Jag misstänker att det var någon gång på 80-talet.
Jag är en gammal trubadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike krig, en underlig figur. Jag sjunger mina visor små, för vem som gissar höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting ta med dig dit du går. Det är en rik man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du glider och går an. Din kassakista är din Gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper. Du kan ingen.
så långt Cornelius Vreeswijk och Emma Törn. Nej, vi kan ingenting ta med oss dit vi går. Ingenting. Skriften talar väldigt mycket om generositet och gästfrihet. Och allt detta tal om gästfrihet och generositet är en slags förberedelse för och en konsekvens av just det här sättet att tänka. Alltså ingenting av det du lyckas gneta och spara och ha dig i den här världen kommer du att en gång få ta med dig. Var därför generös. Ungefär så. Lägg inte på hög utan använd. Gästfriheten, säger skriften, hjälper dig att förstå att det du har fått är inte enbart ditt. Utan du har fått det för att också andra ska få ta del av det. För den människa som är snål hindras från att vinna den verkliga vinningen. Ungefär så skulle vi kunna sammanfatta Nya testamentets undervisning om generositet. Och till korintierna som har hamnat snett just i sin syn på sina ägodelar säger Paulus i första Korinterbrevet 4:7. Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det? Varför skryter du då som om det inte var en gåva? Våra materiella ägodelar ser Bibeln som en gåva från Gud. En gåva att förvalta på bästa sätt. De är inte till för att bli uppblåsta för eller skrytsamma med. Det finns bara en väg till verklig vinning. Det finns bara en väg till verklig vinning. Och det är Guds fruktan. Det är det enda i livet som har något bestående värde. Det är det enda vi får ta med oss dit vi går. Förra söndagen så talade vi här i gudstjänsten om att det viktigaste skiftet i en människas liv är skiftet ifrån meningslöshet till mening. Och det vi som kyrka har att erbjuda, det vi som församling här i Södertälje har att erbjuda människor är just döendet från sin egen meningslöshet och uppståndelsen in i Guds mening. Men just det här döendet behöver ske i en människas liv om och om igen. För här tror jag att pengar har en extrem förmåga att hålla oss i sitt grepp. Det är inte så att någon av oss bekänner med våra läppar att pengar är en drivkraft. Eller en fiktiv meningsskapare i våra liv. Men vi bekänner med våra handlingar och vårt sätt att leva och prioritera att det är så. Och här har Bibeln då gett oss en princip som ska hjälpa oss som troende människor att slippa fastna i vår egen lilla falska meningsskapande värld. Och det kallas för tiondegivande principen. Vi hittar den i Gamla testamentet hos profeten Malaki. Jag minns väldigt tydligt på årsmötet 1980 i Alfta, Betania. Jag hade döpt mig bara några dagar tidigare. Och jag fick mitt första medlemskort. Jag var stolt och jag var väldigt glad. Och kortet var ljusblått. Och så var mitt namn ditskrivet lite snett med skrivmaskin. De hade inte riktigt lyckats träffa raden. Och så var det ett medlemsnummer som jag inte minns. Men på baksidan av det här medlemskortet så hade man tryckt texten från Malaki 3:10. Och jag gissar att man hade gjort så för att lära alla oss som var medlemmar i Betania i Alfta. Den bibliska principen i att tänka rätt när det gäller våra tillgångar. Så här skriver Malaki. Kom med hela tiondet till förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sånt prov, säger Herren Sebaot. Då kommer jag att öppna himmelens fönster. Och låta ymnig välsignelse strömma ner över er. Att ge tillbaka en tiondel av det som jag tjänar till Gud. Nu finns det ingen himmelsk lag som gäller just 10% av mina inkomster. Och det är egentligen bara Malaki som ger en slags siffra överhuvudtaget i skriften. Det är snarare någonting som du själv gör upp med Gud. när det gäller omfattning och hur mycket det ska vara och så vidare. Men tionde, kan vi tryggt säga, har bibliska rötter. Och det har dessutom historiskt sett genom kyrkans historia visat sig hålla för kristna i alla tider. Och jag tycker därför att det är en hållbar princip att predika om och föra vidare. För själva principen handlar ju om att allt det vi har fått, har vi fått av Gud. Allt vad vi har vi tack vare Gud. Det ödmjuka erkännandet. Utan Gud så är jag ingenting, inte heller på det här området. Det är Gud som ger och du och jag får förvalta. Och därför ger vi tillbaka 10% av det vi får till Gud. Och vi ger det till han och hans verk. Inte främst för att Gud behöver det. Inte främst för att Guds verk är beroende av det. Utan för att du och jag behöver det. I Malaki så handlar det ju om människor som bokstavligen levde utav vad marken gav dem. Och det här blir väldigt tydligt för oss som var i Burkina Faso. Där bönderna fortfarande håller på precis samma sätt som en bonde gjorde på Bibelns tid. Alltså, kommer regnet i rätt tid som det ska, så blir skörden god och jag får äta mig mätt. Men uteblir regnet så slår skörden fel och jag svälter. Och i en sån tillvaro är det väldigt lätt att erkänna och se sitt beroende av Gud. Det är lätt att förstå att det första man gör när man vaknar på morgonen innan man äter sin frukost är att knäppa sina händer, tacka för maten på bordet och så be sin morgonbön med orden: Herre, ge oss idag det bröd vi behöver. Och ändå, trots detta ständiga beroende som folket levde i, så menade Gud att tiondegivande principen var viktig. För att de inte skulle glömma vem som var den rättmätiga ägaren till allt. Nämligen Gud själv. Och att de bara var förvaltare. Mina pengar är inte mina. Utan det är Guds som jag får förvalta. Mina talanger är inte mina. Utan de är Guds som jag får förvalta. Min tid är inte min. Utan det är Guds tid. Som jag sen får förvalta. Och var det här svårt att förstå för de som levde på Malakis tid, så är det ännu svårare för oss att förstå. Som lever i en tid när vi får våra löner utbetalade av en arbetsgivare på ett konto. Då är det mycket lättare att sätta sin lit till den än till Gud. Åtminstone behöver jag återvinna tron på att Gud är alltings givare. Nu menar jag inte den teoretiska tron, utan den verkliga tron. Utan Gud är vi ingenting. Utan Gud är ingenting någonting. Utan Gud är det som jag kallar mitt ingenting värt. Jag tror dessutom att tiondegivande principen gäller alla kristna. Ibland hör jag studenter som säger ungefär så här, att jag har en sån liten inkomst. Så jag väntar till dess att jag börjar tjäna riktiga pengar innan jag offrar. Och alla vi som har en fast inkomst vet att det faktiskt inte blir ett dugg enklare ju mer man tjänar. Och på samma sätt finns det inte, när jag läser skriften, något övre tak där tiondegivandet slutar att gälla. En del som tjänar väldigt mycket tycks resonera på det sättet. Men Gud har inga övre och inga undre tak. Änkans skärv är lika mycket värd som den rikes miljoner. Det är samma princip i förhållande till mina möjligheter och mina tillgångar. I Guds rike så gör vi ju inte skillnad på människor. Och här handlar det ju, som vanligt när vi läser Bibeln, om en mycket djupare och viktigare princip än våra pengar. Det handlar om våra själar. Det är det som Bibeln bekymrar sig om. Vad är mitt hjärta? Är mitt hjärta i den här världen eller i nästa? Vad får jag ta med mig dit jag går? Det är Bibelns bekymmer. Och för många av oss så blir just givandet när det gäller våra pengar som en prövning i eld. Vad är mitt hjärta? Det handlar om att göra upp med sitt eget kött, och det är alltid en jobbig kamp, vilket område vi än talar om. Pengar håller hela vår kultur i ett järngrepp. Och det finns en gudomlig befrielse just i möjligheten att ge. Jag har tidigare berättat här i församlingen om vilken enorm kamp det var för mig första gången jag skulle ge mig tionde. Det var som om jag släppte precis alla möjligheter att leva ett normalt liv i den där offerboxen. Men det blev till någon slags befrielse. Och den här kampen är ju inte över idag. Den kommer kanske aldrig att gå över. Men jag ser det som en parallell till den kamp jag känner när jag får så svårt att få till att läsa Bibeln. Eller en kamp jag känner när jag ska ta tid i bön. Alltså, för mig får andakten och tillbedjan och allt detta får liksom givandet symbolisera. När jag ger så ber jag till Gud. Det får bli en gudstjänst. I min allra första predikan som anställd i den här församlingen, någon kanske minns det, så satt jag ner vid ett bord. Och jag gjorde det för att förhoppningsvis i den predikan förkroppsliga min poäng. Det är lätt många gånger glömma bort att tron som du och jag lever är en vardagstro för livet som vi lever på tisdag förmiddag. Det kristna livet levs ju inte bara under några timmar på söndag förmiddag. Det kristna livet levs i allt väsentligt mitt i mina vardagliga beslut. Det är hemma vid köksbordet som jag väljer om jag vill leva mitt liv som Jesu efterföljare. Det är hemma vid köksbordet som det avgörs om jag vill följa Bibelns ord. Det är hemma vid köksbordet som jag väljer om jag börjar dagen med Bibeln eller morgontidningen. Det är hemma vid köksbordet som jag väljer om jag knäpper mina händer och lägger arbetsdagen i Guds händer. Det är hemma vid köksbordet som jag bjuder in Gud i min vardag och all dess vardaglighet. Och det är hemma vid köksbordet när jag sitter med mina räkningar den månaden som jag beslutar hur mycket av min ekonomi som jag vill lägga till Guds verk. Spridda böner, slumpmässig bibelläsning, om jag ger någon hundralapp som jag råkar ha med mig när jag råkar gå på gudstjänst, vittnar om att jag inte tänkt igenom mitt liv som en Jesu efterföljare. Vad har du och din familj sagt varandra om konsekvenserna av att följa Jesus också på det här området när det gäller ekonomin? Det är när jag går igenom månadens räkningar som jag visar med mer än bara ord att jag faktiskt vill följa Jesus. Följa det som Bibeln säger. Men allt jag inte kan köpa, allt det som grannen äger men inte jag. Och som kristen ska vi faktiskt vara nöjd med mat och kläder enligt Paulus. Och man kan tycka att det var ju lätt för honom att påstå. Paulus säger så. I stycket vi läste säger han: kärleken till pengar är roten till allt ont. Kärleken är själva roten. Den missriktade kärleken, det som skulle riktas mot Gud, riktas mot penningen. För det är klart att om vi använder 50 000 kronor för att bygga ett nytt kök på pojkhemmet i Burkina Faso, så är det inget fel på själva pengarna. Pengar i sig är alltid neutrala. Men inte enligt Bibeln, ditt och mitt förhållande till pengar. Det kan aldrig vara neutralt. Vår relation till penningen är inget axelryckande neutrum, utan det påverkar faktiskt hela vår gudsrelation. Det är det Paulus försöker säga. Kärleken till pengar har gjort så mycket ont i denna värld. Så många människor har blivit orättfärdigt behandlade för att pengar går före människors värde. Och vi lever på en planet som blivit skövlad av precis samma anledning. Kärleken till pengar har lockat många bort ifrån tron, säger Paulus. Och det är klart att vi förstår att detta är djävulens favoritområde, att sätta till sina frestelser, och många blir bortlockade ifrån själva tron. Men så säger Paulus: men du som tillhör Gud, håll dig borta från sånt. Men du som tillhör Gud, säger Paulus. Uttrycket "håll dig borta" detta är uttryckt grammatiskt så att vi ska förstå att detta är något ständigt pågående. Det är inget vi gör en gång, utan det är någonting vi ständigt gör. Paulus uppmanar Timoteus att göra det till en vana att fly från sånt. Istället skulle han, säger han, sträva efter, eller med grundtextens ord, förfölja, jaga efter, springa efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Timoteus skulle hålla sig borta ifrån sånt och istället jaga efter det som är den verkliga meningen med den här tillvaron. Evighetens förberedande, där vi faktiskt får ta med oss dit vi en gång ska gå. Och det är klart att perspektivet blir väldigt olika om jag jagar efter rikedom eller om jag jagar efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och Bibeln är väldigt tydlig om vad en kristen människa ska fokusera på. Låt oss be. Tack Jesus för att du är med oss den här förmiddagen. Tack för att du är med hela våra liv. Du ser de yrkesval som vi har gjort. Och du ser hur vi bor och vilken bil vi kör. Tack för att vi får lägga allt detta i dina händer. Du bär hela våra liv. Och Herre, du är intresserad av allt det som är vi. Du är också intresserad av våra pengar och hur vi väljer att använda dem. Du är intresserad av vår tid, hur vi väljer att använda den. Du är intresserad av våra gåvor och talanger, hur vi väljer att använda det som du har gett oss. Och tack för att vi får ödmjukt böja våra knän inför dig, du som har gett oss allt det vi har. Utan dig skulle vi inte ha livet. Tack för att du har gett oss allt. Och låt oss på det som är vårt sätt ge tillbaks i tacksamhet över allt det vi har fått av dig. Förlåt oss när vi blir sturska och tror att vi klarar detta på egen hand. Hjälp oss och förlåt oss de gånger vi blir sturska och tänker att det jag äger, det har jag tack vare min egen förmåga. Herre, låt oss förstå att allt har vi fått tack vare dig.